Amen. Vi ska idag läsa en text ifrån fjärde Mosebok. Och då är det kapitel 13 och vers 26. När 40 dagar gått återvände de efter att ha utforskat landet. De kom till Mose och till Aron och Israels menighet i Kadesh i Paranöknen. De rapporterade till dem och till hela menigheten och visade upp vad som växte i landet. De berättade för Mose, vi har varit i det land som du skickade oss till. Det flödar verkligen av mjölk och honung. Se vad som växer där. Men folket som bor där, det är starkt. Städerna, de är stora och de är befästa. Och vi såg till och med ättlingar till Anak. I Negev bor amalekiterna, i bergsbygden hetiterna, jeviseerna och amoreerna och längs kusten och vid Jordan bor kananéerna. När folket då vände sig mot Mose försökte Kaleb lugna dem. Låt oss dra ut och erövra landet, sa han. Vi ror på dem. Men männen som hade varit med honom sa, vi kan inte dra ut i strid mot det folket. De är starkare än vi. De spred falska rykten bland israeliterna om det land som de hade utforskat. Det land som vi har vandrat genom och utforskat är ett land som förtär sina invånare. Och alla vi såg var storvuxna. Vi såg till och med jättar där. Anakiterna var ett slags jättar. Då tyckte vi att vi var som gräshoppor. Och det måste de också tyckt. Nu bröt hela menigheten ut i klagorop och folket grät hela natten igenom. Alla israeliterna knotade mot Mose och Aron. Hela menigheten ropade till dem om vi ändå hade fått dö i Egypten. Eller här i öknen. Varför leder Herren oss till det här landet? Vi kommer att falla för svärdet och våra kvinnor och barn blir fiendens byte. Visst vore det bättre för oss att vända tillbaka till Egypten. Och de sa till varandra, nu tar vi saken i egna händer och återvänder till Egypten. Då föll Mose och Aron ner på sina ansikten inför hela den församlade israelitiska menigheten. Och Josua, Nuns son, och Kaleb, Jefunnes son, som båda hade varit med och utforskat landet, rev sönder sina kläder och sa till den israelitiska menigheten, det land som vi har vandrat genom och utforskat är ett underbart land. Om Herren är tillfreds med oss kommer han att föra oss in i landet och ge det åt oss. Detta land som flödar av mjölk och honung, gör bara inte uppror mot Herren och var inte rädda för folket i landet. Det blir en munsbit för oss. Deras skydd är borta, men Herren är med oss. Var inte rädd för dem. Men hela menigheten ropade att de skulle stenas. Då visade Herren sin härlighet vid uppenbarelsetältet för alla israeliterna. Herre Jesus Kristus, tackar dig för ditt ord och vi ber dig att det idag ska ge oss liv i ditt namn. Amen. Varsågod och sitt. Idag så ska vi tala om att erövra löfteslandet. Kampen om välsignelsen och hur den kan bli vår. Jag ska tala om Josuas blick, om Kalebs tro och om hur Gud övervinner jättar. Om Josuas blick, om Kalebs tro och om hur Gud övervinner jättar. För det första en bakgrund. Israels folk härstammar ju från en spillra. Endast några få personer som fanns och härstammar ifrån Abraham. Abraham som fick löftet att det här landet ska tillhöra dina ättlingar. Det här är nu drygt 500 år tillbaka. De kom till landet men fick aldrig erövra det. De fick bo i det, de fick sätta ner sina bopålar där men de ägde aldrig landet. generationer gick och de hamnar på omvägar i Egypten. Och när de är där så multipliceras befolkningen, och de går från att vara runt 70 personer till att bli runt 600 000 personer. Så de är ett stort folk, och fara och blir rädd för att det här folket kommer att ta över landet och gör dem istället till slavarbetare. Det här löftesfolket som hade fått löftet om att de skulle äga ett eget land, ett land som skulle få bli till välsignelse för alla folk, var nu slavar i ett annat land. Ett land som de inte hade något löfte att ärva. Så hör Gud deras klagorop. Han hör hur de ropar till honom över sin situation. Hur människor i nöd vänder sin blick mot himlen. Påminner honom om löftena, det land och den välsignelse som de skulle fått. Tiden går och löftena glöms nästan bort, men Gud möter sitt folk. Genom Mose som är fördriven ut i öknen så talar han genom en brinnande buske. Det här är ju någonting som nästan oavsett om man har gått i kyrkan eller inte så kan man berättelsen. Kanske man sett filmen Prinsen av Egypten. Hur Gud driver tillbaks Mose ofrivilligt nästan. Och hur Gud utövar sin makt. Vi ser de här 10 miraklen, de här 10 plågorna, och farao säger gång efter annan att jag låter inte folket gå. Han ångrar sig och säger folket får gå, men tar tillbaks det och säger de får inte gå, vilket gör att tiden går och undrarna blir större och större, plågorna blir värre och värre, men till slut får folket gå. De går vid påsk, det osyrade brödets högtid. Allting är en bild av att det ska ske i hast. Farao bestämmer snabbt så att det är osyrat bröd. Det har inte hunnit jäsa. Det är ett lamm som är slaktat i hast och man ska äta det direkt med kläderna på sig för man ska iväg. Och de går ut i öknen och man kan undra vem som egentligen hade tanken med att de skulle gå till där hållet. Och att de inte borde planera det här bättre, för de hamnar ju fel. De kommer till ett ställe där de blir omringade av vatten. Och sen så ändrar farao på sig igen och han kommer åt andra hållet med sin här. Och så är det, ska vi dö här ute i öknen? Men Gud delar havet och de får gå torrskodda därigenom. Att gå från Egypten till Israel är inte någon speciellt lång väg. Det går att färdas den biten på någon vecka eller kanske någon månad. Det är inte någon lång bit. Men du som jag kanske vet att de trillar runt där i öknen i 40 år. Men den här texten är precis i början. Än så länge har de inte gått så länge i öknen, utan de har bara gått en kort period. De delar havet, går igenom och de går mot Israel. Och sen så står de där efter en ganska kort period och ska inta löftet. Det är löftet som de har haft i över 500 år, när de har varit 400 år som slavar. I Egypten har de längtat och ropat efter detta löfte. Och nu står de där och ska bara ta en liksom steg över, och så har de intagit det som de har längtat, drömt och bett efter. För säkerhets skull så skickar de ut spejare, och det är 12 stycken, en från varje stam. Och de väljer ut de bästa och de starkaste och de snyggaste, och så skickar de iväg dem ut i landet för att speja. Och där får de vänta i 40 dagar, för det tar lång tid att söka igenom landet. Och det som de säger om landet, det är att det är ett land där allting är stort. De säger att druvklasarna är stora. Folken är stora, allting är stort. Det är löfteslandet. Jag har faktiskt samma erfarenhet från när vi var i USA. Det känns som att allting är lite större i USA. Bilarna är större, husen är större, vägarna är bredare. Och sen tog jag med mig Lind dit för några år sedan, och så var vi där. Och så såg hon, titta Emanuel, kottarna är större. Och så såg vi under trädet, ekorrarna är till och med större. Det är som att allting är större. Och någon sån där form av upplevelse tänker jag att de fick här. De går in och det är liksom någonting annat än det de är vana vid. De är vana vid medium size och helt plötsligt så blir det XL på allting. Men det är som att inte bara välsignelserna är större. Motståndet var också större än vad de hade räknat med. Motståndet var också större än vad de hade räknat med. Jag vet inte om du har funnit sin situation då du har tänkt på framtiden. Planerat för den. Och jag har försökt fundera, när gjorde jag det själv? När gjorde jag det själv, liksom spejade och planerade för min egen framtid? Och jag behöver gå ganska många år tillbaks till ett tillfälle då vi letade hus, eller då vi letade vår första boende som vi köpte. Vi bodde här i kyrkan, vi hade bott här ett par år och vi funderade på det här med familj och tänkte att vi borde skaffa någonting själva. Vi hade inte så jättemycket pengar och det är svårt att köpa i Stockholm då. Men så kikade vi runt och vi la bud och vi kom liksom ingenstans. Det ena objektet efter det andra bara gick förbi oss. Och vi hittar liksom inte vårat boende. Och ni vet, när man har sagt att nu ska vi vidare, då har man på något sätt lämnat det man är. Och det känns som en förlust att gå tillbaks dit igen. Och vi kände, vad ska vi göra nu? Sommaren närmar sig. Då vet vi att till och med mäklare tar liksom semester. Vad gör vi nu? Om en vecka så ska vi till Nyhem, visste jag. Och dagarna går. Och så börjar vi börjar packa i liksom grejerna för att vi ska åka iväg till Nyhem. Och dagen innan vi ska åka iväg så kommer det ut ett objekt på Blåklintvägen 12 i Bollstanäs. Och vi ser det är perfekt. Det är ju helt, helt perfekt för oss. När man bor här, och det är olika, men jag blir lite allergisk mot motorvägsljudet och mot alla flygplan som åker här. Jag är van vid att det är lite mer lugnt och stilla. När vi var i vår sommarstuga så märkte jag att jag trodde till och med att havsbruset var en motorväg. Så liksom inpräntat var motorvägsljudet i min bild. Så att jag har varit runt i Väsby på alla de här ställena där vi skulle buda och åka dit på natten, gör jag. För att bara lyssna. Hör man motorvägen här? Så det vi gjorde då, det var att jag åkte dit på natten utanför Blåklintvägen och så lyssnade jag. Man hör inte motorvägen. Och så går man runt så här och så kikar man så här, nej, det är någon som ser mig. Och så tittar man in och så går man runt och så, vi måste ta ett varv till. Och så går man, och så åkte jag hem och så hämtade jag Linn och så tar vi ett varv till. Och så, vi har ju själv sålt och vi vet ju hur folk håller på. Man liksom, de har gått den här vägen ett par gånger för mycket nu. Och vi var sådana där. Och sen så ringde vi mäklaren och sa, vi ska åka iväg imorgon. Kan vi få köpa det här huset imorgon? Och de går med på det. Så vi åker dit. Vi har en visning klockan 8 på morgonen. Vi skriver klockan 10 på morgonen. Vi åker iväg till Nyhem klockan 12. Och så säger vi yes. Jag vet inte om du har sådana där bitar där du tänker, det här har vi längtat efter. Det här har vi planerat efter. Det här, tänker jag, är bara bråkdelen av vad det här folket står inför. Den här förväntan, det man har längtat efter. Men de möter på bekymmer. Och här så har vi de här 12 personerna som kommer tillbaka. Och de ser ju sakerna på helt olika sätt. 10 stycken av dem kommer tillbaks och ser omöjligheterna. Vi kommer aldrig kunna köpa det här huset, kanske vi hade sagt. Men de säger, vi kommer aldrig kunna inta det här landet. Saken är att det står till och med i Bibeln att man ska beräkna kostnaden. Det är viktigt. Både inför ett slag och inför för en erövring. Man ska bygga ett hus, vad man än ska göra, så ska man beräkna kostnaden. De gör det och de inser, vi kommer aldrig vinna det här slaget. De har starkare befästningar, deras städer är större, de har bättre vapen. De är fler än oss, allting talar emot att vi kommer klara det här. De gör det som Jesus faktiskt säger att man ska göra och beräknar kostnaden och säger vi kommer inte vinna det här. Ibland så är det ju jobbigt när det kommer någon sån här överentusiastisk person och säger jo, det kommer gå bra, vi vet att de har fel. Med naturliga ögon så ser det ut som att Kaleb och Josua är precis de. De här lite klämkäcka personerna som kommer och säger det löser sig. Det här löser sig, säger ni. Men det är inte det som de säger. De har andra ögon och de har en annan blick. De har inte missbedömt situationen, utan det är de 10 andra som har gjort det. Därför att de har räknat bort Gud som en faktor i det här spelet. De har tänkt bort att det finns någonting som är större än de själva i det här. Och jag kan ju bli liksom frustrerad när man från distans följer det här folket och ser att i 10 plågor så har de sett hur Gud varit trofast gång på gång på gång. Och hur det omöjliga har blivit möjligt en efter en gång. Och det här delandet av havet som de bara för en tid sedan varit med om. Borde inte det räckt, tänker jag. För att de ska tro att Gud kan stå för sina löften. Så de säger, låt oss dra ut och erövra landet. Vi ror på dem. Övertygade om detta. Min bön för idag, det är att vi ska be om Guds blick. Att vi ska be om Guds blick när vi ser våra omständigheter. Att vi när vi ser på oss själva, på våra familjer, på våra städer och den församling där vi finns i, på de arbetsplatser där vi är. Att vi inte ska räkna bort Gud ifrån den ekvationen. Utan att vi ska be Herren öppna våra ögon. Så att vi tar med honom in i den vardag där vi finns. Och att vi kan se en dimension till så att vi inte missbedömer situationen. Så vi kan se situationen för vad det verkligen är. Vissa saker ska man dra sig undan ifrån. Och man ska inte kliva in även om det ser rätt ut. Och andra saker ska man kliva in i därför att Herren har förberett den marken. Och hur dåraktigt det än ser ut, hur illa oddsen än må vara, så har vi uppbackning av Herren. Och om han är för oss, vem kan då vara emot oss? Den berättelse jag framför allt tänker på när jag tänker på öppnade ögon, det är en berättelse från Andra Kungaboken, kapitel 6 och vers 8. Elisa är med Israels folk. Och Gud viskar i Elisas öra och säger, här kommer den arameiska armén. Och de förbereder sig för det och vinner slaget. Och nästa gång så har de på hela tiden fått höra fiendens planer. Men helt plötsligt så slutar Gud att tala till Elisa bara för att liksom leka lite med honom. Och Elisa vaknar upp och är omringad av en armé. Och då står det så här. På morgonen då gudsmannens tjänare kom ut fick han se att staden var omringad av en truppstyrka med hästar och vagnar. Ack herre, vad ska vi ta oss till? Ropade han. Elisa svarade, var inte rädd. Det är fler på vår sida än på deras. Och han bad, herre öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade Herren tjänarens ögon och han såg att berget det var fullt av hästar och vagnar av eld kring Elisa. Det är den typen av öppnade ögon som jag önskar att vi ska be om. Att vi får se att i de situationer där vi kliver in, när Gud har lovat någonting så står han vid det löftet. Och han står med oss och backar upp oss till fullo. Den här blicken som Josua hade, att det får bli vår blick när vi ser på våra situationer. Det finns ju någonting att vara rädd för framtid som man inte vet om. Att vara rädd för det som man inte vet var det ska bli av. Och någonting så känner jag att ju längre livet går så blir man mer och mer rädd för det som man inte vet om. Man vet vad man har, men man vet inte vad som kommer. Och alldeles för ofta så väljer vi tryggheten framför otryggheten. Även om det i det här läget var sand, öken och slaveri. De ber, om vi ändå hade fått dö i Egypten eller här i öknen om det skulle vara så. De säger inte ens låt oss gå tillbaks till Egypten och leva där. De säger låt oss dö i öknen eller dö i Egypten. Och då blir min tanke, om ni ändå ska dö, kan ni inte dö stridandes för det nya landet? Nej, de vill dö i Egypten eller i den här sandiga öknen. Det mest problematiska av det här, både våran glädje men i det här läget våran sorg, det är att vi får vad vi ber om. Och därmed så måste vi vara noga med att vi ber om rätt saker. För det är precis det Gud säger, ni ska få det ni ber om så ni får dö i öknen. Så Gud låter dem vandra runt 40 år i öknen tills alla som hade önskat detta att dö i öknen faktiskt får dö i öknen. Och så tänker jag, hur många gånger har jag bett böner som har varit ökenböner? Böner som har sett bra ut och som har sett logiska ut utifrån den situationen jag är nu. Men det jag efteråt har varit tacksam till Gud att han inte har besvarat den bönen. Att jag efteråt har känt tack Jesus för att jag är här och inte på den platsen jag tidigare önskade att jag skulle vara. Det är som att det är en förhandling med Gud där han faktiskt lyssnar på vad jag ber om. Men ibland av nåd inte ger mig vad jag ber om. Om vi studerar bön och hur den funkar så ser vi att Gud svarar på bön efter hans vilja. Och då tänker jag i det här, Gud, ge oss din blick. Men ge oss också ditt hjärta så att vi kan be om det som du längtar efter. Ge oss din blick, men ge oss också ditt hjärta så att vi kan be efter det som du längtar efter. Att vi inte bara lever våra liv i allmänhet och ber de här små bönerna som är knappt bättre än de här bönerna som vi ber när vi är barn och liksom vrider på Gud så att vi får den här liksom automatsvaret fram. Gud, hjälp mig med läxorna, hjälp mig med provet, hjälp mig med det här. Och så ber vi de här bönerna som handlar om mig och mitt och hela tiden, att det handlar om detta istället för att lyfta blicken och be om att Gud får förvandla mitt hjärta så att jag längtar efter det som han längtar, så att jag ber efter det som han ber. Då blir våra böner hörda. Då blir våra böner enade, då kan vi kliva fram och säga att vi som församling tillsammans söker Herrens hjärta för det som han vill. De vandrar där i öknen. De får inte inta landet. 40 år senare så står Kaleb och Josua än en gång. De står än en gång och ska ta steget över. De har med sig en ny generation som de har lärt att tro, lärt att våga, och de har fostrat dem på ett annat sätt. De vet vad som krävs. Och nu tar de steget. På 5 år så erövrar de hela det nya landet, men det finns delar som inte är erövrade. Efter 5 år av erövring så är Kaleb 85 år gammal. Han har gått i pension för 60 år sedan. För 20 år sedan såklart, min matte hängde inte med. Han borde ju sitta i någon solstol någonstans i Mallorca och bara lapa något härligt, någon härlig drink någonstans. Men istället så säger han så här, det som står i Josua. Och jag läser hela det här stycket ifrån Josua kapitel 14 och vers 6. Judas stam vände sig till Josua i Gilgal. Och Kaleb, Jefunnes son, sa till honom: du vet vad Herren sa till gudsmannen Mose i Kadesh Barnea angående mig och dig. Jag var 40 år när Mose, Herrens tjänare, sände ut mig från Kadesh Barnea för att spionera i landet, och jag berättade ärligt vad jag sett. Mina bröder som hade varit med gjorde folket modlös. Jag däremot var Herren min Gud trogen. Den dagen svor Mose denna eden: mark där din fot har trampat ska för all framtid vara din och dina ättlingars egendom. Ty du har varit Herren min Gud trogen, och se, Herren har låtit mig leva som han lovade. Det är 45 år sedan Herren gav mig, som Herren gav Mose det löftet medan Israel vandrade i öknen, och jag är nu 85 år. Än idag är jag lika stark som den dagen Mose sände mig ut i krigarlivet. Krigarlivet klarar jag lika bra då som nu. Så ge mig nu denna bergsbygd som Herren lovade mig. Du hörde själv den gången att där finns anakiter och stora befästa städer. Kanske är Herren med mig så att jag kan driva bort dem som han lovade. Då välsignade Josua Kaleb, Jefunnes son, och gav honom Hebron som egendom. Och eftersom kenesiten Kaleb, Jefunnes son, varit Herren Israels Gud trogen, är Hebron hans egendom idag. Hebron hette tidigare Kirjat Arba. Arba var den största bland anakiterna. Nu hade landet ro och slapp krig. God tid, vad mycket vi skulle kunna tala om den här texten. För det första, Kaleb har gjort det som han lovade. Han har erövrat landet. Han skulle kunna ta semester. Han skulle kunna gjort någonting annat, men han gör inte det. Hans folk kommer till honom. Judas stam kommer till honom och säger: led oss i erövringen av det som är vårt. Det som vi har fått, låt oss få det klart. Och han säger: jag är lika stark då som jag var nu. Jag är lika stark nu som jag var då. Och jag tänker, det är ju nonsens. Att en 85-åring skulle vara det. Men jag tänker, det handlar inte om hans muskler. Det handlar inte om hans biceps, så att de är lika stora och fasta som de var för 45 år sedan. Men i tanken, i hjärtat, i bönen, så är han lika stark nu som han var då. Det är därför de kommer till honom. De säger: vi har sett hur du bett. Vi har sett hur du kämpat och vi har sett hur du hållit fast vid Guds löften. Led oss in i nya erövringar. Så tänker jag, det är den typen av äldre män och kvinnor som vi behöver ha bland oss. De som kommer och säger: jag går inte i pension just nu, utan jag kliver på, jag fortsätter be, jag fortsätter tro för en ny generations skull. Det här handlar inte om honom. Det handlar inte om vad han tjänar på det här. Han tjänar ju ingenting på det här. Han har ju bara saker att förlora. Men han går in för sin familj, för sin släkts skull, för sin Israels skull, och vinner den här kampen. Och så står det: det här området hette tidigare Kirjat Arba, från den starkaste av anakiterna, men nu heter det Hebron. På grund av Kalebs tro och hans trofasthet så ändrade hela orten och hela samhället sitt namn. Det som tidigare var de största jättarna och de största bekymrerna fick byta namn och vika, fick något annat namn. Och jag tror att det är det som tron gör med oss. Att när vi i tro tillber oss och ber om de segrar som han har lovat oss, så ändrar vi situationen. Vi ändrar samhällen. Vi ändrar dess namn. Vi behöver bryta ny mark, och vi behöver göra det med andliga fäder och andliga mödrar som inte åker och säger att nu är det dags att gå i pension, utan som fortsätter leda oss in i framtiden. Finns det någonting som jag har sökt och längtat efter i mitt liv, så är det att få följa dem som har gått före. Låt oss följa dem, men låt oss också bli de personerna för nästa generation. Att vi inte nöjer oss med det som vi har just nu, utan när vi tänker andra ska med. Våra barn ska med. Deras vänner ska med. Deras barn ska ha det förspänt och vi ska bygga någonting som håller. Låt dem se hur du ber. Låt dem se hur du läser Guds ord. Låt dem se hur du inte kompromissar med att gå till kyrkan eller ge dina pengar och ditt tionde till församlingen. Låt dem se att det finns saker som är heliga. Låt dem se att det finns saker som är viktiga i ditt liv. Att det finns annat som vi kan lägga åt sidan. Men att Gud i våra liv är helig. Andliga fäder och andliga mödrar. Jag ska ta er med till den sista texten. För det är som att det alltid är när det är jättar som vi möter. Som Gud liksom visar sig. Som att när det är någonting vi kan klara av egen kraft. Att Gud liksom mer står och tittar på. Låter oss klara det där. Men det är när vi står där med två bröd och två fiskar. Och då vi ska mätta 20 000 personer. Då kliver Gud in. Ju större behoven är. Kanske också ju större visionen är, ju mer vill Gud vara med och välsigna. En klassisk text också om Elisa. Hustrun till en av profeterna kom till Elisa och klagade: min man, din tjänare, är död. Du vet att han en gång var en gudsfruktig man. Nu kommer en fordringsägare och vill ta mina båda söner till slavar. Elisa frågade: vad kan jag göra för dig? Säg mig, vad har du i ditt hus? Säg mig, vad har du i ditt hus? Herren, svarade kvinnan, det enda jag har är en kruka olja. Elisa svarade: gå runt till alla dina grannar och låna ihop kärl, så många tomma kärl som du bara kan få tag i. Gå sedan in och stäng dörren om dig och dina söner och häll upp alla kärlen och ställ undan dem efterhand som de fylls. Kvinnan lämnade honom. Hon stängde igen dörren om sig och sina söner. De räckte henne kärlen och hon hällde i. Då kärlen var fulla sa hon till en av sönerna: ta hit ett kärl till. Men han svarade: det finns inga fler. Då slutade oljan att rinna. I den situationen så vågar jag säga att jag vet vad kvinnan tänkte. Hon tänkte: varför hämtade jag inte ett kärl till? Varför sprang jag inte till grannbyn och hämtade de kärlen också, så att det fanns fler kärl att fylla? Därför oljan rann så länge det fanns tomma kärl. Det finns två stycken delar av den här texten. Och båda är lika viktiga. Det första är: Gud använder bara det vi har. Han säger: vad finns det i ditt hus? Vad finns det i ditt hus? Det vill säga, du kan aldrig säga att du inte har tillräckligt för att bli använd av Gud. Men jag har ingenting, eller jag är ingenting, är inte ord som passar hos Gud. För han har gett dig gåvor och han frågar: vad har du i ditt hus? Den andra delen är att han vill fylla behov. Om det inte hade funnits ett enda tomt kärl i huset hade oljan inte alls runnit. Men i mötet med det tomma, med det som var bristfälligt, med allt det som var liksom oövervinnligt, där kunde Gud gå in och välsigna. Gud ville inta landet. Han ville att löftena skulle vara våra. Men vi nöjde oss med mindre. I det här så finns en uppmuntran och en uppmaning. Låt oss be till Herren om en framtid, om en vision som är hans. Han har sagt att det finns ett förlovat land för oss, men framför allt för de som kommer efter. Låt oss inta det för deras skull. Låt oss be om mod. Låt oss be om tro. Och låt oss be om att komma i kontakt med tomma kärl. Så att Herrens kraft kan få strömma genom oss och vidare. Den allra sista delen. När Jesus föds så står det han ska heta Jesus. Och Jesus är ju samma ord, samma namn som Josua. Hans namn ska vara Joshua, Jesus. Varför får han det namnet? Det är för att Jesus, han är vår Josua. Han är den som för oss ut ur slaveriet. Genom öken och ödemark. Som står vid kanten och som tror att vi har möjlighet att kliva över. Han vill leda oss in i det nya förbundet, in i det nya landet. Han vill leda oss in i välsignelserna. Han säger, du kanske inte har tro, men tro på mig och jag ska leda dig. Du kanske inte har kraft, men jag har kraft åt dig också. Så häng på mig så ska jag visa dig vägen. Du tror att du inte har det som krävs och det stämmer. Men genom mig så vill jag ge dig det som krävs. Bara följ mig. Se på mig. Följ mitt exempel. Häng på mig och släpp inte taget. Så ska jag leda dig in i den välsignelse jag har förberett för dig. Från tidernas början. Bara följ mig. Vi ber tillsammans. Herre Jesus Kristus. All den välsignelse som du har förberett för oss, för våran församling, för den här staden. Låt oss inte nöja oss med mindre än att kliva in i det. De steg som du önskar att vi tar, de bitar som du vill se av oss i tro och av överlåtelse. Herre Jesus, förvandla våran blick. Låt oss se det som du ser. Längta efter det som du längtar efter. Drömma efter det som du drömmer efter. Herre Jesus, låt det också vara så att vi inte ger upp på vägen. Att vi står fasta, inte bara en tid utan långsiktigt. Att vi håller oss vid dig hela våra liv, ända till slutet. Låt oss inse att det här inte handlar om oss utan att det handlar om våra vänner runt omkring, våra familjer och de som vi delar livet med, inte bara nu utan kommande generationer. Herre, låt oss vara med att fylla de behov som finns. Att vi inte bara sitter där vi är med fulla krukor utan kommer i kontakt med tomma krukor så att din nåd och din kraft kan få flöda. Herre, välsignelse över oss var och en. Och tack Herre för att du är våran Josua, den som leder oss in i det förlovade landet. Att detta inte handlar om oss utan att vi bara får hänga på dig och att du leder oss in dit du vill att vi ska vara. I Jesu namn. Amen.